Förra veckan så hade vi ju ledande politiker från Borgå här i studion och vi diskuterade lite vilka som blir de stora politiska frågorna i Borgå under våren. Och nu har vi kommit fram till Sibbo här. Här i studion har vi Sibbos kommunstyrelseordförande Mikaela Röman, SFP. God morgon.
God morgon, god morgon.
Och vi bjöd också in Heikki Westman från Samlingspartiet som är fullmäktige ordförande att komma hit och delta. Tyvärr hade han inte möjlighet. Men vi har fått lite kommentarer här per e-post av Samlingspartiets Tuomas Alaterä som är kommunstyrelsens första vice ordförande. Så vi får hänvisa till dem här lite under diskussionen.
Passar bra.
Och ni har, Mikaela, båda nämnt då ekonomin som en stor fråga nu för politikerna här under våren. Och här i budgeten för i år så ska ni spara ungefär 2 miljoner. Vilka följder får det här för kommuninvånarna, tror du?
No, strävan är ju att det inte ska märkas hos invånarna. Vi försöker hålla kvar det som är den så kallade guldkanten. Det vi främst nu jobbar med under det här året är alltså en effektivering av organisationen. För att det är ju så det är i kommunerna nu då, så att det har flyttat till välfärdsområdet. Att det är i personalen den stora liksom summan finns. Och det gör vi via en sån här personalplanering, det vill säga då pensioneringar är aktuella, så ser vi vilka liksom arbetsuppgifter som går att föra samman och kanske göra till nya arbetsuppgifter. Att främst handlar det om alltså effektivering av verksamheten.
Mm. Innebär det här då också mera jobb för de som blir kvar så att säga, som inte går i pension?
Risken finns ju, men jag tror och hoppas att mottagligheten för att kanske förändra sin egen arbetsbild är öppnare, ska inte säga högre, i och med att vi inte ens har nämnt, alltså, och nu säger jag det här ordet högt, men vill alltså understryka att vi inte har nämnt alltså samarbetsförhandlingar, som ju är absolut inte ett lätt, men ett snabbare liksom verktyg att ta till. Och världen är ju föränderlig, och till exempel i bruktagande av artificiell intelligens är ju en sån som kan bidra med att göra liksom en del arbete som nu utförs av alltså mänsklig hand. Så i vissa fall kan det bli lite mera jobb, men kanske inte alltid tyngre jobb.
Mm. Och Tuomas Alaterä, han skriver här att även om vi inte ännu har exakta siffror från förra året, så är det tydligt att kommunens ekonomi påverkades av den allmänna ekonomiska situationen och att byggande minska. Mm. Och han säger också att Sibbo har ett av de mest attraktiva lägena i Finland och att vi själva kan bestämma vilken typ av tillväxt vi vill ha. Hur ser du på det här?
Det var ju glädjande nyheter som jag hörde här i sändningen tidigare, att vi nu har spräckt den här gränsen på 23 000 och han har helt rätt i det. Jag menar, läget är ju fantastiskt mellan Borgå och Helsingfors. Men vi kan inte liksom bara luta oss tillbaka till det att det finns helsingforsare som ska bilda familj, som kanske vill ha ett lugnare område för sin familj, för sina barn. Utan det handlar ju nog också om att göra det som kommunerna som avundsjukt har tittat på oss de senaste åren. Också att börja marknadsföra det Sibbo faktiskt har, utöver den här liksom geografiska placeringen. Det vill säga fortfarande ett brett skolnät, tvåspråkighet som fungerar på riktigt och den natur som ännu finns i Sibbo. Så det handlar nog också om att marknadsföra. Och jo, vi kan välja vilka vi vill ska flytta till Sibbo. Det roliga är ju att alla är ute efter alltså barnfamiljer. Barnfamiljer står ju alltså kommuner och städer väldigt dyrt, men huvudsaken är ju att det finns en bredd i inflyttningen, det vill säga människor i alla åldrar.
Mm. Och nu när du nämnde barnfamiljer och skolor här, så vet vi ju att det finns också besvikna röster nu gällande Salpparskola som ni har på tapeten. Och här förra veckan sa vi att Svenska utbildningssektionen ställer sig emot sparförslaget att stänga Salppar redan i vår. Hur tror du själv att det kommer att gå här i det här ärendet?
Nej, jag har fått det gnuggat i mitt ansikte kopplat till ett annat fall, det vill säga NG8, som ju åtminstone alla som lyssnar i Sibbo nu känner till, att ett fullmäktige beslut ska man respektera. Och det finns ju ett fullmäktige beslut på att Salpar skola ska hållas igång tills att Söderkulla skola är färdig. Och överhuvudtaget, alltså Salpar som en av byskolorna, så är ju någonting som en stor del, och inte alltså bara SFP-arna, alltså vidhåller är ett av de här marknadsföringstrumfen vi skulle kunna ha. För vi vet att många som ska sätta sina barn i skola söker en mindre skola än de här stora enhetsskolorna, som ju också finns i Sibbo. Och Och det är en diskussion som vi för tillsammans med tjänstemännen, att vi upplever att vi som förespråkar, alltså att vi ska hålla igång byskolorna, att det är någonting som man faktiskt skulle kunna vinna på, det vill säga att profilera sig som en kommun som har starka byskolor. Nu är ju alla byskolor än så länge på svenska, men det finns ju ingenting som säger att om till exempel det svenska elevunderlaget blir för litet, att någon av dem skulle kunna bli en finskspråkig byskola. Så den diskussionen specifikt om Salpar så kommer vi att snurra kring här nu under de kommande veckorna. Och vi får nu se om det är så att det är ett fullmäktige beslut som inte respekteras.
Återstår att säga, alltså Mikaela Röman här i studion från SFP som är Sibbos kommunstyrelse ordförande. Vi har också fått kommentarer här per e-post av Samlingspartiets Tuomas Alaterä. Han lyfter fram här att ja, hur ska ni balansera ekonomin så att skattebördan inte ökar och tjänsterna håller bra kvalitet på båda språken? Vad tänker du Mikaela Röman, skulle du vara beredd att höja skattesatserna i svåra tider?
Nu har jag ju blivit lite sådär som det heter på finska malitettu, som den som drev igenom en skatteförhöjning för det här året. Det stämmer inte helt och hållet, det var många som höll med SFP och mig. Men det har nog också sagt i diskussioner som vi för, alltså inte kulisserna sådär så att de skulle vara hemliga, men att inte det är ett vapen man drar liksom ur bakfickan varje höst, utan tvärtom. Så den orsak till att SFP alltså stod bakom en höjning nu var den att vi skulle som ett helt nytt, alltså fullmäktige, ha tid på oss att också faktiskt ta tag i den här stora utgiften som jag nämnde tidigare, det vill säga den här effektiveringen av organisationen. Och det finns alltså nu då vi som nytt fullmäktige och som ny styrelse gör budgetarbete nästa höst nog alltså möjlighet att också i det som finns i driftsbudgeten hitta spar. Då kommer det att gå åt sådana här saker som säkert är bekanta för alla företag och städer och kommuner som sparar. Det vill säga att titta jättenoggrant på betydligt alltså mer detaljerad nivå på resor, på kurser, på utbildningar. Så nej, det är nog väldigt långt ifrån mitt och vårt tankesätt just nu att liksom sitta och gnugga händerna och säga att vänta bara på oktober, november så kommer det en ny höjning. Jag ska inte säga att inte vi är tvungna, men det är nog det sista kortet just nu.
Mm. Och ni har då också en stor investering lite i planerna, simhallen, som blir en stor fråga tror både du och Tuomas Alaterä här. Men han benämner den som viktig men dyr, viktig för att det förbättrar välmående bland invånarna i olika åldrar. Men den måste genomföras på ett ekonomiskt hållbart sätt. Ja, det låter ju som ett bra politikersvar. Vad säger du Mikaela, har du ett lika bra svar?
Ekvationen skulle vara enkel om man skulle ha liksom svaret på det där. Det roliga alltså med välmående är ju det att varje kommuns ansvar är att se till att invånarna mår så bra som möjligt. Det liksom knepiga är att om de mår i synnerhet fysiskt dåligt och landar hos välfärdsområdet så är det ju på sätt och vis en kostnad som inte berör kommunen överhuvudtaget. Och eventuellt spar vi skulle liksom få till stånd genom att ha en egen simhall så gagnar monetärt inte oss. Men det är solklart att det är viktigt att kommunens invånare mår bra. Jag vill ju också jättegärna ha en egen simhall. Jag var senast igår och simma i Tjärv och var sådär ganska lång väg att ta sig dit. Men håller fullständigt med alltså Tuomas att det är ju inte bara att bygga själva simhallen en stor kostnad. Den kanske man kan klara ganska enkelt med ett lån som man har en tidtabell för. Men sen är det ju den här driften alltså som är den stora frågan. Det vill säga då man kokar ner det till invånarnivå. Vad kommer inträdesbiljetten att kosta? Att är någon på riktigt, och det här är alltså nu bara siffror jag tar ur hatten, vill någon betala 50 euro för att simma en timme? Det tror jag faktiskt inte. Och det är det här alltså som vi politiskt nu funderar på, att är det vettigt att i synnerhet nu, precis som alla tera säger, då ekonomin överlag ser ut som det gör, att ska vi göra det här just nu i och med att vi har en jättestor lånebörda?
Nu finns det andra sådana investeringar ni nu som bäst funderar på, att är de här nu vettiga, sådana som ni kanske har tänkt att ni ska förverkliga inom kort?
Alltså, det sa jag under hösten, i synnerhet under budgetmanglingen, att om man tittar på de investeringar vi har gjort nu och som belastar alltså vår budget i den mån att vi nu har ett ganska fett minus, så är det säkert helt bra att hålla i handbromsen nu. Jag menar, allt från NG8-område till, låt säga, i konstisbanan, så är alltså gigantiska investeringar i sig, men som också i drift alltså kräver jättemycket. Så jag är helt för att vi lite drar i handbromsen, och det har jag förstått nog också på samhällssidan, att de håller med mig att riktigt så här liksom gigantprojekt ska vi nog inte ha just nu.
Mm. No, men är det någonting ni strider extra mycket om så här i kulisserna?
Faktiskt inte, alltså, och det här är helt nu ärligt, jag skulle ha en god arena nu för att lyfta liksom biffarna här, men det har nog varit alltså devisen ända sedan valresultatet senaste vår, att vi måste, eller vår strävan, min personliga strävan åtminstone, är det att vi ska gå tillbaka till det jag upplevde var liksom mer i luften då när jag själv började, alltså 2017, att vi mer faktiskt samarbetar. Att senaste period med bland annat två helt nya partier i vårt fullmäktige ledde till en så här indelning till de små och de stora. Och lite det här som också syns på nationell nivå, det här vi mot dem, opposition och regering. Vilket inte för en liten kommun som Sibbo någonstans. Jag menar, det är en så liten kommun att vi stöter på varandra i butiken och våra barn går i samma skolor. Så det har vi alltså, upplever jag nog inte ensam som SFP, utan alla liksom jobbar för ända sen senaste våren att vi gör saker tillsammans över partigränserna och tillsammans med tjänstemännen, för att där är det också helt onödigt att vi har det här vi mot dem.
Mm. No, men Alaterä säger vidare här när han mejlar mig, alltså Tuomas Alaterä, Samlingspartiets kandidat, representant i Sibbo fullmäktige och kommunstyrelsens första vice ordförande. Han säger att när ni nu funderar på tillväxt så borde ni då också säkerställa miljövänlighet och stärka kommunens klimatarbete och främja hållbar utveckling. Hur gör man allt det här då samtidigt som man växer?
No, alltså grunden för det Alaterä nu har svarat per e-post, så är ju överhuvudtaget alltså den här specifika miljön, alltså som Sibbo ändå är, det vill säga att det finns några centrum, men så finns framförallt hela den här naturen och miljön omkring den och framförallt alltså att värna om den, för att det är ju den här balansen, jo vi ska ha centra, sen är det en fråga att hur en kommun i Sibbos storlek liksom bollar med att nu ha två centrum och planera ett tredje, för att vi vet att det planeras ett centrum också i Talmo. Sen NG8 kopplat så är ju också den här alltså Kenibanan, det vill säga tågbanan. Jo, vi vet att det är ett relativt liksom klimatvänligt alternativ. Samtidigt så vi är en så vidsträckt kommun, så fast hur vi skulle ha en Kenibana så kommer inte stora delar av Sibbo kommer inte att ha direkt nytta av den. Att samtidigt då se till att vi också planerar den kollektivtrafik som går på jul. Och där vet vi alla att HRT är inte världens lättaste liksom samarbetskumpan. Men sen är det ju nog också att se till att vi själva i kommunen, det vill säga som organisation och sen på invånar liksom nivå, hjälper alltså oss själva att göra så smarta val som möjligt.
Mm, det låter inte riktigt enkelt.
Nej, och få saker i det här liksom kommunala arbetet på politisk eller tjänstemannanivå är väldigt enkelt.
Mm. No, men här en sak som han lyfte fram här, Tuomas Alaterä, var också det här med ungdomarnas välmående och utbildning som ni har satsat en hel del på. Ni har då börjat med den här Sibbo-modellen baserad på Planet Youth och ni förväntar er nu konkreta resultat. Hur ser du på det arbete ni gör nu med barn och unga?
Jo, alltså den här Sibbo-modellen, Islands-modellen, Planet Youth, så är ju i görningen. Vi har fått nu de första resultaten som Sibbo själv har ju liksom undersökt bland barn och unga. Den kritik som jag själv också personligen har riktat mot den här modellen är det att det tar så väldigt lång tid.
Mm.
Att nu för tillfälle, och tack och lov är det så, så verkar liksom situationen lugnare bland barn och unga i Sibbo, för det har ju funnits mycket nyheter om att det har varit bråkigt och stökigt och att resultatet till exempel i hälsoenkäten har varit dåligt i fråga om Sibbo. Ja. Men det är än för liksom ett och ett par år sedan, och då är det ju delvis alltså säkert verksamhet som ungdomssidan gör som är kopplat till modellen, men själva modellen har alltså inte gett konkreta liksom aktioner som jag till exempel som mamma till två tonåringar har sett. Och det är nu alltså någonting som också framkom under budgetmanglingen under hösten, att i mån av möjlighet så vill vi inte att vi får snabba den här liksom Sibbo-modellen kopplad till Planet Youth så att den liksom söndrar någonting, men att vi vill ha konkreta bevis på vad är det som görs, för det är ganska osynligt för oss.
Just det, så det känns lite flummigt för tillfället.
Ja, det är väldigt mycket liksom undersökningar och att sätta sig in i material, och jag menar, jag vet också att det är viktigt, men vi kan inte ha liksom barn och unga on hold. Och de är ju inte helt och hållet on hold, men att vi borde liksom tydligt vid beslutsfattare få se vad är det som görs som är kopplat till modellen och vad är det som görs som vanligt ungdomsarbete. Också för att garantera att det arbete som i vardagen pågår hela tiden och pågick långt före någon modell överhuvudtaget, att den är tillräckligt resurserad.
Mm. Många stora frågor alltså som ni har här på gång i Sibbo för tillfället under den politiska våren. Här till sist nu Mikaela Röman, SFP. Finns det någon fråga där man märker jättestor skillnad med det här är svenskspråkiga politikers linje, det här är finskspråkigas?
Nej, faktiskt inte. Jag skulle vilja lyfta fram ännu den här liksom vårt löfte om att samarbeta. Och den känns nog genuin oavsett språk som de olika ledamöterna representerar. Inte ens byskolorna som jag nämnde och som alla vet som nu är svenskspråkiga. Inte ens de är en sån där att jag under den här nya och färska perioden ska ha fått höra att vi finlandssvenska kräver mer eller får mer än vad de finskspråkiga får. Så nej, faktiskt med handen på hjärta, Ingen sån här ravin mellan finska och svenska i Sibbo, precis som det ska vara.
Stort tack för att du kom idag, Mikaela Röman.
Tack.
Från SFP, alltså Sibbos kommunstyrelse ordförande, och så hörde vi kommentarer här som vi hade fått per e-post av Samlingspartiets Tuomas Alaterä, som är kommunstyrelsens första vice ordförande.